Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden och inte Premier League-podden den här veckan säger vi välkomna till. Patrik Syket och jag är tillbaka i Sverige igen efter ett litet äventyr borta i Nordamerika. Det är inget vi behöver...
Oj, inget vi behöver avhandla.
Inget vi behöver avhandla här.
Det lät mer dramatiskt än vad jag säkert var nu.
Det blev omvänd effekt här. Det var väldigt odramatiskt. Jag har varit iväg på en mässa. Det är inte mer spännande än så. Det skulle gjort Premier League-podd idag, men det är helgdag idag. Och vi skulle ju aldrig få för oss att spela in en Premier League-podd utan Frida Fagerlund. Det vore ju helt meningslöst. Så vi kör det imorgon istället. Och så gör vi Silly idag.
Låter ju otroligt rimligt.
Ja. Manchester United, vi börjar ändå i England för att det är ju där det händer.
Vi kommer nog vara i England en del också.
Vi kommer vara ganska mycket i England då, därför att Manchester United håller ju på med sina... De ska bygga ett Ajax då i...
Dyrt Ajax.
Ett väldigt dyrt Ajax i Manchester. Och det är klart, Ten Hag går ju efter spelare såklart. Han vet vad han får och sådär. De har ju inte riktigt lyckats värva sina första val. De har varit efter De Jong hela sommaren och det kommer inte bli av. De har varit efter andra spelare, fått nej. Det kom ju rykten om att de ville ha Alexander Isak. Han valde Newcastle istället. Det kan man verkligen ha synpunkter på. Men... Anthony från Ajax, supertalang, forward, riktig sprattelgubbe. 1 miljard ungefär.
Alltså det, om man då, det här verkar faktiskt bli av på alla sätt. Och Anthony har ju verkligen tvingat sig bort här. Han har ju varit otroligt...
Ajax har inte velat sälja Anthony.
Nej. Ajax har, det här har ju snarare inte handlat om att de ska få ut så mycket pengar som möjligt från United. Det här har varit tydligt att vi vill inte sälja och tappa mer än vad vi redan gjort. Anthony har varit oerhört tydlig med sin vilja. Han gick ju ut i en lång intervju med Fabrizio Romano för att berätta om hur han var inställd på att lämna klubben och kände att deras värdering var orimlig. Och absolut, den är till viss del orimlig. Men samtidigt, Manchester United valde att fortsätta trycka på det här, att de verkligen ville ha den här spelaren. Det ska sägas, det är en ung brasiliansk landslagsman, en otroligt spännande ytter, en otroligt skicklig fotbollsspelare. Men Ajax har nu alltså på försäljningen av Lisandro Martinez och Anthony, om det här går igenom, samlat ihop närmare 2 miljarder kronor, väldigt avrundat då. Det är väl runt 160-170 miljoner euro. Och, eller 160 snarare. Och det här är mer än vad de omsatte som klubb förra året.
Ja. Nej, men det är ju liksom...
det är helt sanslöst vad de har alltså kunnat utnyttja Manchester United och Erik ten Hags vilja att ha sina gamla adepter till att tjäna så mycket pengar som de har gjort i det här fönstret. De kan skratta sig lyckliga över vad de har fått ut i transfersummer. Men det sagt, Lisandro Martinez, det sättet han har revancherat sig på United-tröjan efter att det började diskuteras hur kort han var efter Brentford-matchen, det är anmärkningsvärt och imponerande tycker jag. Han har verkligen steppat upp efter det när han fick Varane bredvid sig istället för Maguire. Anthony kommer bidra till Manchester United, det råder ingen tvekan om den saken. Mm. Men samtidigt, att betala den summan, ja, man kan se det som att United betalar det som krävs för de spelare de verkligen vill ha. Ja. För Anthony har du pratat om hela sommaren. Det är inget nytt påhitt som har dykt upp på slutspurten. Utan det är väl snarare att man tittar på andra alternativ och funderat. Men sen inser att nej, men det är värt att lägga de här pengarna på den här spelaren. För vi vill verkligen ha den här spelaren. Han kommer verkligen göra det här laget bättre. Så ur det här perspektivet, ja. Men samtidigt, det är en hutlös summa de betalar sett till vad han har levererat hittills.
Mm. Sen är det ju inte heller... Antoni är ju ingen central anfallare som man tänker att det största behovet finns. Utgår vi från att Cristiano Ronaldo ändå kanske försvinner vid något tillfälle här. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Vi kommer prata lite om det om en stund här också. Men det är ju en till ytter. Det är ju en spelare som spelar på ungefär samma position som Jadon Sancho.
Fast han vill ju ha en högerytter.
Han vill ju ha en högerytter visserligen. Men det är ju inte en central anfallare som man värver, utan det är ju en... Antoni är ju en ganska utpräglad ytterforward, får man säga.
Man kan väl tänka sig då att man har Sancho till vänster, Antoni till höger i utgångsformation. Rashford och Martial som anfallsalternativ, om du tänker Rashford som en central forwardsalternativ snarare. Ja. Då har Antoni Elanga som ett backup till båda de där på kanterna för att han stannar. Det vet du ju inte heller säkert. Nej. Det har ju varit lite snack om lån och så vidare utifall att Antoni skulle komma in. Den brasilianska Antoni då alltså. Ja.
Antoni in, Antoni ut.
Ja.
Man kan man inte ha för många Antoni i laget samtidigt.
Antoni Martial också.
Ja, just det. Fan, det tänkte jag inte ens på.
Ja, men de gör ju Gabriel-stuket för att de kör Antoni-stuket istället. Det är rörigt.
Exakt. Nej, men det är såklart att det är en spelare som uppenbarligen de ser ett enormt behov av. Annars betalar man ju inte den här summan. Ser ju enormt spännande ut. Han är 22 år gammal. Kommer ju bara bli bättre. Är ju... förhoppningen, redan jättespännande, väldigt teknisk, alltså en brasiliansk ytterforward. Då blir det ju överstegsfinter och klacksparkar, och det är det man vill ha uppenbarligen.
Men vi ska komma ihåg att det här är ett fönster där vi har sett, vi tyckte Barcelonas värvning av Rafinha var ett överpris. Och Rafinha har ändå, och nu tar man den klassiska Premier League-mantrat här, att han har bevisat sig på Premier League-nivå, bevisat sig på en stor nivå att han kan hantera det. Och det var ett överpris. Vad är då det här?
Nej,
och men det är ju desperation i slutspurten. Det är nog baserat på att absolut Ajax var inte villiga att sälja för mindre än det, för de var aldrig redo att släppa honom. De ville inte släppa båda. Det krävdes så här mycket för att de skulle få dem att göra det. Och nu får Erik ten Hag den värvningen han verkligen velat ha. Men samtidigt, vi har sett andra yttre misslyckas United också. Jag tycker det är jobbigt att sitta här och ifrågasätta allting som United gör på marknaden. Jag tycker verkligen det, men det... När de lägger de priserna de gör, så är det svårt att inte göra det. Det är ju det som är grejen. Att det är ju, de har ju spenderat, en av de klubbar som har spenderat mest i hela det här fönstret nu.
Ja, just.
På att där de betalar för Casemiro måste vara att det är den perfekta spelartypen att få in. Där de betalar för Lisandro Martinez. Nu, Malasia kom ju för ett fyndpris tycker jag. Och ja, Eriksen kom gratis. Men det är... inte jättemånga värvningar, men det är vissa som är väldigt dyra och väldigt ekonomiskt krävande också. Du har inte riktigt direkt fått så mycket pengar från spelare ut. De flesta som har lämnat är spelare som lämnar på fri transfer. Så att jag vet inte riktigt hur de får pengarna till allt det här också, för att de är ju över den här budgeten som du pratade om inför fönstret.
Nej. Pengar finns det i Manchester United.
Ja, men inte så, obegränsat med
det
pengar.
Finns inte obegränsat med pengar, men de har enorma intäkter med sina sponsorer och med allt som... Man måste ändå säga, även om de har varit dåliga på vissa saker under de senaste 10 åren med den sportsliga ledningen de har haft, så har de varit bra på andra, som har varit oerhört skickliga liksom affärsmän på att tjäna pengar, på att utnyttja varumärket, att etablera affärskontakter i Nordamerika, i Asien och så vidare, och har enorma intäkter från den sidan utav verksamheten.
Det är ju inte en slump dock att de börjar splasha pengar på det här sättet när missnöjet mot Glazer-familjen har växt sig så pass där. Och det är ju många, man har ju sett många United-fans som påpekat det också, Casemiro-värvningen. Luras inte av det här. Låtsas inte som att det var, men nu fick vi en supervärvning och allt är frid och fröjd igen. Att det är fortfarande ett problem med den ägarfamiljen, och det är infekterat på alla sätt fortfarande. Och den här Antoni-värvningen, det är ju inte heller någon skillnad i att det är en jobbig situation i United med ägarskapet som är ifrågasatt av förklarliga skäl.
Nej, precis. Och det är klart att det blev lite plåster av att man slog Liverpool förra veckan ju såklart, och det var precis vad det behövdes, och det var nog ingen som pustade ut så mycket efter det som just Glazers. Men
ja, Erik ten Hag pustade nog ut ganska rejält också.
Erik ten Hag pustade nog ut ganska rejält också. Men ja, det förändrar ju inte att Glazers är har varit en dålig ägare för Manchester United, det råder liksom inga tvivel om. Sen har det funnits framgångar rent affärsmässigt,
men, absolut,
men om inte de sportsliga framgångarna på något sätt återkommer, så kommer ju även möjligheten att göra de affärsmässiga framstegen minska. Alltså det, du har ju inte ett varumärke som är värt lika mycket om du inte också vinner någonting på fotbollsplanen. Nu lever man ju väldigt mycket på att man då var världens största brand inom fotbollen under liksom decennier, men tillsammans med Real Madrid kanske, men sådär, men Manchester United var ju verkligen världens högst värderade varumärke inom liksom idrotten överhuvudtaget, och det lever man ju fortfarande ganska högt på, men förr eller senare så det håller ju inte för evigt om inte den sportsliga framgångarna också matchar det på något sätt.
Och det förklarar du kortfattat och indirekt varför Barcelona har skuldsatt sig och sålt framtida tv-rättigheter för att köpa världspelare, för att just behålla varumärkesstyrka på fotbollsplanen.
Ja, det är faktiskt så det är. 100 miljoner euro i alla fall för Anthony. Någon annan som är ute efter en Anthony, det är Chelsea. Och då är det Anthony Gordon vi pratade om i Everton. Alltså, det kom ju de här uppgifterna om det här supermärkliga budet. Jag vet, det är ju extremt osannolikt att det här har någonting med verkligheten att göra. Men de var alltså beredda på, enligt den här uppgiften,
Football Insiders exclusive uppgifter. Ja,
men du hör ju direkt att det är skitsnack. men det skulle alltså vara både Brocha och
Gallagher.
Och Gallagher mot Anthony Gordon och 25 miljoner pund.
Nej, alltså 25 miljoner pund Brocha och Gallagher, precis, Gordon.
För Gordon.
Alltså total värdering på runt 85 miljoner pund.
Det är ju helt vansinnigt. Jag skulle jag skulle nog värdera Conor Gallagher minst lika högt som Anthony Gordon, baserat på vad de har gjort hittills.
Brocha går att argumentera för en bättre fotbollsspelare än Anthony Gordon.
Ja, men utan tvekan. Åtminstone på samma nivå.
Åtminstone, alltså ja.
Jag håller nog Anthony Gordon som lite högre än Brocha, trots allt. Jag tycker att Anthony Gordon, Han har väldigt mycket i, det är en väldigt bra fotbollsspelare, det råder inga tvivel om. Jag tycker att Anthony Gordon är jättebra. Brocha, absolut spännande, har gjort för lite tycker jag ändå under sin utlåning förra säsongen. Alltså, han såg spännande ut, men det blev lite för lite mål, det blev lite för få poäng. Man ska komma ihåg då att Anthony Gordon kom fram i ett Everton som var helt jävla hopplöst och liksom verkligen stack ut där och var liksom den starkast lysande stjärnan där. Det kan man inte riktigt säga om att Brocha gjorde förra säsongen på sin utlåning. Däremot Conor Gallagher i Crystal Palace förra säsongen var ju deras bästa spelare. Och jag kan säga så här, om Liverpool nu letar mittfältare, vi kommer prata om det också, men nu kanske inte Chelsea vill sälja eller låna ut till just Liverpool, om man ser dem som en mer av en konkurrent kanske än Everton. Men jag hade inte haft någonting emot att se Gallagher i Liverpool till exempel. Jag tycker det är en jättefin fotbollsspelare, så att det här ryktet ger inte så mycket för. Men Anthony Gordon vill man i alla fall värva i Chelsea, men det kommer väl gå så där tror jag.
De är ju för långt från varandra värderingsmässigt. Chelsea ska väl ha lagt ett bud på runt 50 miljoner pund som Everton tackar nej till. Sen så börjar vi prata om 60 miljoner pund. Och då börjar vi komma upp på summor där priset för Anthony framstår som ett fynd. Alltså nu pratar jag Brasse Anthony.
Ja.
Jag var ju tidigare i den här studien och sagt att jag tycker ändå ser rimligheten i Chelseas jakt på Anthony Gordon. Ung. De ser väl honom nästan också som ett wingbacks-alternativ, att kunna spela som höger wingback och göra lite den förflyttningen som de gjorde med Callum Hudson-Odoi. Man kan absolut argumentera för, ja men ni har ju Callum Hudson-Odoi.
Spela Callum Hudson-Odoi då.
Man kan argumentera för det. Men nu, om man nu vill flytta på Hudson-Odoi och sen ha Gordon, så absolut. Jag kan se att alltså, mångsidigheten skulle kunna funka på många positioner. Men när du börjar komma upp på 60 miljoner pund, alltså Everton sitter i en jättesvår sits här. För att det är ett bud som egentligen är för bra för att tacka nej till på en sån spelare tycker jag. Men det är deras enda bra spelare just nu. Och det är den enda ljusglimten de har i det här laget. Och absolut, de kan få pengar för att investera i annat. Men det är bara några dagar kvar av fönstret. Det är inte läge att skeppa bort sin bästa spelare. Och som med tanke på att missa nytt Premier League-kontrakt skulle kosta mer än vad de skulle kunna vinna på en försäljning av Anthony Gordon. Och med Gordon i laget har de mycket större chans att klara sig kvar än vad de har utan honom, för att jag tror att de kommer ha svårt oavsett som det ser ut just nu. Det ser ruskigt svagt ut i Everton överlag. Ja. Oroväckande. Men nej, de är för långt ifrån varandra värderingsmässigt. Och om det nu skulle ligga någonting i det där budet från Chelsea, om Everton har tackat nej till det, ja, då vet jag inte vad vi håller på med här överhuvudtaget. Men just nu verkar det osannolikt. Samtidigt så Chelsea spenderar ju väldigt mycket pengar på en annan spelare här nu snart också, som
precis
typ är klar.
Fofana också. 70 miljoner pund för Fofana. Det är, hade någon sagt det i höstas, så hade man ju på något sätt, jag vet inte, man hade inte trott på det i alla fall. Jag tror knappt på det nu heller, men här verkar vi vara.
Ja, det verkar, det är ju here we go hela köret på det. Det kommer ju i helgen och han sägs ju då ska åka på läkarundersökning i USA. Och det här är intressant. För att då är det ju så att då vill de skicka honom till USA för att de verkligen vill se till att göra, alltså med specialister och allting, göra en riktigt ordentlig läkarundersökning. För att man vill se hur han har återhämtat sig efter skadan som höll honom borta för en stor del av tidigare.
Så är det.
Och då ställer jag mig frågan. Du vill ändå lägga 70 miljoner pund på den här spelaren. Om du har de, alltså reservationerna, absolut, när du ska göra en sån investering att du vill se till att allting är ordning och reda, det förstår jag. Men Chelsea vill ju verkligen ha honom, det är ju helt uppenbart i det här läget. Man ser en otrolig potential, det finns en otrolig potential i
Gud
honom.
Gud ja, han var ju, ja. Jag menar, man ska komma ihåg, han är liksom, han är född 00, alltså han är 21, han fyller 22 i år. Var fantastisk när han kom fram i Leicester i början av hans tid där. Och sen så har han ju varit lite skadad och det har gått lite upp och ner som det är med unga spelare. Men att det finns en potential för att bli en världsback, det, så är det ju. Men han är ju inte där än. Han Nej. Är inte en världsback här och nu.
Nej. Och det är, men det ska han väl bli, är väl tanken då i Chelsea.
Ja.
Men samtidigt, alltså man kan applådera Leicester för hur de återigen lyckas ta ett utlöspris för en mittback. Och hur de
bra på.
Ja, men de ville vi egentligen ha ännu mer, men de nöjde sig väl med 70 här till slut ändå. För Fofana var väl också väldigt tydlig med att han inte hade något intresse att spela vidare i Leicester den här säsongen och tyckte att värderingen som de har satt var helt orimlig, vilket man också på ett sätt kan förstå. Men för Leicesters del, när de har nu skjutit på det här i förhandlingarna och varit så pass hårda, så har de ju hamnat i ett läge där de ska återinvestera de här pengarna för deras trupp som fortfarande saknar värvningar. Ja, det är inte många dagar kvar de har på sig att göra det.
Leicester har börjat bedrövligt den här säsongen, så att
ja, men matchen mot Chelsea här också. Vi kommer ju in på den imorgon i PL-podden, men det ska de göra bättre med en man mer under 60 minuter utan tvekan. Det ser oroväckande svagt ut i Leicester just nu om man tittar på den ambition som klubben borde ha i alla fall. Och så har du hela Tielemans-situationen som är osäker. Absolut, de lyckades förlänga med Jamie Vardy, vilket var skön liksom trygghetsfaktor i det hela ändå. Han håller fortfarande en väldigt hög nivå, tycker jag. Men nu har de finns spelare de fortfarande vill bli av med i truppen, som de absolut gärna skulle vilja ha ett bud på och kunna skeppa vidare. De har inte mycket tid att investera pengarna i någonting här nu också. Måste ge sig ut på den här liksom panikmarknaden som kommer ske här de sista dagarna. Jag undrar om de verkligen skulle ha legat så hårt på den här Fofana-förhandlingen som de verkligen gjorde. Kanske hade varit bättre att bara ta 65 tidigt.
Ja.
Och sen ha tid att faktiskt investera pengarna i saker. För nu är ju tiden knapp. Det finns saker de behöver åtgärda i truppen. Och det finns väldigt mycket frågetecken som inte borde finnas i den klubben. Inför slutspurten. För Chelsea del så gör det inte lika mycket. De får in sin spelare de vill ha. De ska flytta på lite folk här nu. Det enda är väl anfallet. Som vi också kommer in på här. Att det är... Kom det ju i Athletic nu att det är, man har börjat fundera lite kring Pierre-Emerick Aubameyang. Var ju uppgifter om att klubbarna var överens i Spanien, bland annat Fabrizio Romano rapporterat att personliga avtal var inga konstigheter, de var överens om det. Men David Ornstein skriver här nu i Athletic att de inte är överens om någonting. Att de har börjat komma på andra tankar och titta på andra alternativ. Wilfred Zaha sägs ha dykt upp på tapeten då sent om sidor. Kan man förstå efter hans fantastiska start på säsongen.
Men alltså, vi vet ju vilken jävla klassspelare Wilfried Zaha
är. Det är ju formen ingen, han har
ju
just
ingen
nu
nyhet
också.
För någon liksom.
Nej. Och även en viss Cristiano Ronaldo är återigen i bilden. För Jorge Mendes går ju ett andra varv nu. Mm. Det är ju som liksom, talmannen när han ska bilda regering. Det går i många olika varv innan han lyckas få ihop någonting. Det är lite där. Och nu är ju Jorge Mendes en sån liksom, går runt och pratar och fikar med folk för att bara hitta en plats hos Cristiano Ronaldo. Då har han kommit runt tillbaka till Chelsea igen för att försöka hitta en lösning. Vi får se om Chelsea-dörren är mer öppen den här gången.
Ja, vi får se. Därför att det finns fler rykten om just Cristiano Ronaldo. Vi kan väl ta det direkt då. Att det pratas om Napoli.
Ja.
Spalletti som hade en intressant helg. Han hamnade i bråk med Fiorentina supportrar igår, va?
Ja, det ser jag. Nej, men alltså, det är roligt att han vill ju inte utesluta att det kan ske någonting. Att han sitter ju där och sågar sina egna forwards innan, som har varit fantastiska de två matcherna innan dess. Presskonferensen efter 0-0 mot Fiorentina. Men sen då konstaterar att ja, men jag har ingen koll på vad som händer där. Det har säkert klubbledningen, men ja, det är ju svårt att tacka nej till ett miljardbud på Victor Osimhen om det skulle dyka upp. Och de har ju tjatat om den miljardprislappen sen i mars någon gång. Om att de är redo att sälja för en miljard. Och han sa det, så länge jag har varit tränare i Napoli har alltid alla spelare varit tillgängliga på marknaden för rätt pris. Och jag tror nog att man är lite sugna på att få ett miljardbud på Victor Osimhen, utnyttja just hans fina säsong han hade i fjol, skeppa honom, få in pengar och då kanske faktiskt vara öppna för att ta in Cristiano Ronaldo istället. Det känns ändå som att man inte är främmande för idén, men då skulle det ju krävas att ja, typ Manchester United tycker att det är värt att lägga en miljard på Victor Osimhen. Jag har svårt att se dem göra det efter att de lägger en miljard på Antony nu. Men ja, vilken annan klubb skulle kunna göra? Chelsea då möjligtvis då, som skulle vilja ha en forward om Osimhen dyker upp som alternativ där. Men de måste nog flytta på honom för att de ska ha pengar för Ronaldo. För att det kostar ju att få in Cristiano Ronaldo på, med lön och allt vad det heter.
Ja, nej, men så är det verkligen. Och jag vet inte, alltså det är ju en jävla rävsax för alla inblandade på något sätt. För att alla begriper ju att det är bättre om Cristiano Ronaldo lämnar.
Ja, det måste väl alla göra i United dagsläget, nu när han inte ens är en startspelare.
Jag tror men ska du ha Cristiano Ronaldo med världens högsta lön, med världens största ego, med allt som medföljer Cristiano Ronaldo på bänken, med en ny tränare som inte har den liksom internationella liksom pondusen. Det hade varit en annan sak om det var en Mourinho eller en Guardiola eller någonting som var härföraren, alltså som var manager där, för att det hade varit en annan sak. Det hade inte tagit samma kraft, tror jag, ur omklädningsrummet som det gör nu när det liksom Ten Hag ska dit och liksom göra det för första gången på den här nivån.
Det är så tvetydigt, tycker jag, på att de har ju, alltså utåt sett har ju den här hela tiden konstaterat att nej, vi räknar med Cristiano Ronaldo den här säsongen, han är inte till salu. Det har ju varit den officiella ståndpunkten från United hela tiden. Han är värderad i den här truppen och så vidare. Men när du bänkar en sån spelare och inte startar en sån spelare, då skickar du en helt annan signal. Och om de vill ha slut på det snacket, då startar ju de honom mot Southampton. Då startar han på topp. Men det gör han ju inte heller. Så att de vill ju bevisligen på något sätt vill bli av med honom. Det är en väldigt konstig situation. Och Jorge Mendes jobbar ju stenhårt, verkligen verkar det som, för att hitta någon form av destination. Lag som Marseille har vi fått stryka från ekvationen. Han är nere på den nivån nu att hitta Champions League-spelande lag. Det är ju också en viktig aspekt. Liksom, det är ju därför han vill flytta.
Ja.
Det har ju inte med något agg mot Manchester United som förening att göra, utan det har ju med att han vill spela Champions League-fotboll. Sporting Lissabon, så sägs det väl, var det väl några uppgifter om att Ruben Amorim, tränaren där, sa jag drar om nu är Ronaldo. Jag tänker inte vara med på det här. Så att det känns ju inte aktuellt heller. När jag har sagt det innan, Chelsea ser jag inte som helt omöjligt om de bränner alla andra alternativ och inser att det här kanske inte skulle vara så dumt ändå. Jag ser det inte som omöjligt att Napoli på något sätt löser det här på något underligt vis. Det är väl de två enda alternativen. Atletico Madrid, ja, då måste de ju lyckas flytta på någon. Men de verkar ha lite andra planer med tanke på, vet inte om de noterat speltiden på Antoine Griezmann under de inledande omgångarna.
Nej.
Han spelade ju exakt 28 minuter i de två första matcherna. Och då finns det en viss klausul inblandat i avtalen Barcelona som gör att man spelar en halvtimme per match. Så, lite roligt. Så att Atletico tror jag inte har pengarna för Ronaldo även. Och supporterstödet för det har de garanterat inte i alla fall. För ja, jag vet inte.
Nej.
Skulle Real Madrid kunna få för något så pass kortsiktigt om Asensio lämnar? Nej, jag har svårt att se det. Så jag säger att det är Chelsea eller Napoli just nu. Men det kan väl dyka upp en annan aktör när man minst anar det också i sammanhanget. Det vet man ju aldrig vad som händer under slutspurten av det här fönstret. Det har ju varit så konstigt transferfönstret. Man är liksom helt energidränerad redan. På att man vet inte vad som sker. Det kan hända så otroligt konstiga saker. Och det är så otroligt underliga spelarjakter och underliga priser som det pratas om i olika sammanhang. Så, nej, jag utesluter ingenting egentligen. Men just nu är känslan Chelsea, Napoli eller kvar United.
Ja, men det är, jag tycker också, alltså kvar United känns ju som det mest troliga, därför att det är så svårt att se honom flytta. Alltså det är så många rörliga delar och så kort tid kvar. Men visst, samtidigt så tror jag inte att det är något som varken han eller klubben egentligen vill. Så att ja, vi får se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar oss ner till Barca då. Där letar man ytterbackar. Alonso har ju varit på tapeten under hela sommaren.
Ja.
Men det verkar inte bli någon Marcos Alonso.
Nej, det finns en viss kille vid namn Baldé som har gjort otroligt bra när han kommit in från den här ledningen. Det är han petat Jordi Alba här också. Och då ser jag ingen anledning att värva en vänsterback om de redan har en. Men Barcelona har gjort den här missen förr, att skeppa egenfostrade vänsterbackar för att värva andra, typ Marco Correa, typ Juan Miranda.
Ja.
Och så vidare, de har gjort det förut och värvade Junior Firpo en gång i tiden, det säger väl allt. Jag tror att Marcos Alonso har svalnat på att just Baldé har gjort det han har gjort när han har kommit in och varit alldeles strålande i den där vänsterbacksrollen. Jättespännande spelare, hoppas han får mycket speltid. Och då har man ett komplement i Jordi Alba. Det är snarare högerbacken, det är ju ett akut läge. Det är otroligt oklart vad man egentligen vill med Serginho Dest som är helt i frysboxen. Men som, ja, han är ju bra egentligen, men de verkar vilja sälja honom, men de har inte varit tydliga med exakt vad de vill där och vill väl hitta en annan högerback först. Xavi Galán från Celta Vigo pratas det om, det hade varit en ganska intressant värvning tycker jag. Hade nog inte kostat allt för mycket med tanke på alla ligaklubbarna, hur dåliga de är på att ta pengar för spelare. Samtidigt har de ju använt, de använde Jules Koundé där ute nu när han gjorde debut, de har använt Araujo där ute, de har ju inte varit främmande för att spela mittbackar i den positionen också. Så att, men däremot så det där man kan ta med sig mest från det här är väl att vi nog kan stänga Bernardo Silva. För nu har ju Guardiola gått ut och sagt att nej, han kommer inte flytta på sig.
Nej.
Det kommer inte ett bud. För han var ju väldigt tvetydig innan när han pratade om att jo, vi vill behålla honom. Men han pratar ju om Barcelona hela tiden. Jaha. Men det, Barca kommer inte få upp de pengarna. Frenkie de Jong lär väl också bli kvar nu trots allt. Tillbaka i värmen igen. Sen hur de ska lösa det rent ekonomiskt, det har jag ingen aning om, för den diskussionen verkar bara försvunnit bort någonstans. Så vi får se vad som händer under slutspurten här. Men nu verkar de ha ordning på grejerna. Vann med 4-0 här i helgen. Så ganska dominanta ut i en sån match. De förväntas så dominant som man inte har sett Barcelona för väldigt länge. Så det är väl positivt för dem också. Men det är väl nog ytterbackarna som verkar vara deras prio här och nu i alla fall. Och då möjligtvis få in pengar på Aubameyang, möjligtvis göra sig av med Memphis Depay, som ju också har kopplats med Manchester United i samband med deras anfallsjakt. Det hade ju varit något om Memphis Depay hittar tillbaka till Manchester United nu.
Nej, det hade ju varit för konstigt.
Ja, fast han är ju en helt annan spelare nu än vad han var då.
Han är i alla fall en helt annan spelare utanför Manchester United.
Ja, eller en helt annan spelare när inte Louis van Gaal är hans tränare.
Ja, precis. Ja, jag vet inte. Det känns som att...
Och Aubameyang är också på United-tapeten, säger du.
Ja, herregud. Marco Asensio.
Ja, han är ju på alla Premier League-toppklubbars tapet också. Mm. Men vi får väl se om någon lägger ett bud som motsvarar det Real Madrid vill ha. Ancelotti gick ut och sa i alla fall att om Asensio lämnar, nej, vi kommer inte värva någon. Det är bra som det är. Så att...
Nej.
Så är det.
Så är det. Nottingham. De är inte klara tydligen. De har värvat en helt ny trupp. Vad är det frågan om?
Ja, men de startar ändå mot Tottenham med Worrell, Cook och McKenna som i trebackslinje.
Ja, alltså...
Alla tre var med i fjol. Två av dem har aldrig spelat Premier League förut.
Och Steve Cook gör som Steve Cook gör. Han är uppe och fladdrar med händerna.
Ja, det var hans. Ja,
det var hans, han skulle haft rött kort. Men,
du tycker det var rött kort?
Jag tycker det var rött kort.
Alltså, jag tycker inte det, men det är återigen diskussion för imorgon kanske.
Det är inte lika mycket rött kort som förra gången han gjorde det när han spelade för Bournemouth.
Ja, men,
han gör en jävla tv-räddning och blir utvisad efter 20 minuter och typ kostar Bournemouth ett nytt kontrakt. Men ja.
Jag har tidigare sagt att ja, men det är inte Fulham 2018. Det här finns en plan i. Titta vad de värvar. Kolla, de värvar ju Mangala där som är jätteduktig i Stuttgart. Kolla, de värvade Avonie till topp. Niaka TV, fantastisk mittback. Nico Williams, spännande att se honom. Ja, bra spelare från Huddersfield i Toffolo och O'Brien som kommit in. Ja, men de har ju ingen plan det här laget. Det är ju uppenbart nu. Du har inte en plan om du har värvat 18 spelare. Var kom Sergio Reier från? Han ska in i det här nu. och så här, Renan Lodi, där finns det ju många frågetecken till allt som sker i den här begången. För det första, han går på lån med köpoption då till Nottingham. Han väljer alltså att lämna Champions League-spelande Atletico Madrid för Nottingham. Cholo Simeone var ju minst sagt syrlig när han kommenterade det här. Mm. Han sa att ja, men det är ju ett VM-år och Lodi vill ju ha speltid. Vissa spelare väljer då att försöka kämpa för sin plats och andra väljer att byta klubb. En liten passning till att inställningen hos Lodi, som ändå har kopplats till större klubbar än Nottingham. De har redan värvat två ytterbackar. Jag tror att han är den femte ytterbacken de värvar, eller sjätte ytterbacken de värvar. Och fortfarande de startar med Worrell, Cook och McKenna i mitt då. Så att, ja, absolut, Niaka TV var skadad. Men fortfarande, ja, men vi behöver mittbackar. Och tränaren säger, ja, men vi är inte klara på marknaden. Vi behöver fortfarande spelare. Det börjar framstå som att de inte överhuvudtaget vet vad de sysslar med just nu. Startar med en bänk med Remo Freuler, Koyati och Emmanuel Dennis på bänken. Som de nyss har värvat in också. Jag är mållös. För att det känns också som att de inte heller har värvat för det system de spelar. Med tanke på att de har en trebackslinje. Och knappt värvat en mittback som... Alltså Jafet Tanganga-ryktena fanns ju logik i. Där känner man, det här skulle ju faktiskt vara jättebra för dem. Men nej, jag vet inte vad de gör just nu. Och det ser ju inte ut att funka särskilt bra på planen heller. För synka där de i alla fall inte.
Nej. Nej, det kan man faktiskt inte påstå. Det kanske blir bra med tiden, vem vet. Så vet man ju att man också... Det får ju konsekvenser för lång tid framöver när man gör så som Nottingham gör just nu.
Men det... Nej, jag förstår ingenting. Vad det är som, men alltså, Lodge var nästan... Det var ju det som var det som fick bägaren att rinna över för mig. För då kändes det, men nu är det ju ingen logik i någonting. Han är en jättebra ytterback, ska sägas. Och det är en jätteförstärkning för ett lag som Nottingham. Mm. Men just nu så undrar man, vad värvade ni Toffolo för, som jag tycker ändå sett ganska spännande ut som, ja. Ska han flyttas in eller ska Lodge spela i en trebackslinje? Det har jag aldrig sett honom göra. Men det kanske är det som är tanken då. Att sätta honom som en av tre där inne. Men nej, det... Ja, vi får se vad de har för plan. Sen tycker jag att det som La Liga-vurmare tycker är otroligt tråkigt att se en sån spelare göra en flytt från Atletico Madrid till Nottingham. Det måste jag säga. Men det är väldigt många sådana flyttar den här sommaren som är tråkiga om man inte vill se ett Premier League som springer ifrån alla andra. Vi kommer till en precis. Annan som också känns, hur gick det här till?
Du tänker på Paquetá?
Ja.
Till West Ham som ska då vara överens med Lyon. Och det känns som att en Paquetá är en spelare som hade kunnat gå till väldigt många klubbar i Europa. En klassspelare hamnar i West Ham. Och det är klart, det är ett West Ham som har tillhört den övre halvan av Premier League, som har ambitioner av att röra sig uppåt. Då är det den här typen av värvningar man måste göra.
Så är det ju.
Men det sker i konkurrens med klubbar som man skulle anse större ute i Europa. Men det är så här fotbollslandskapet ser ut i tiden.
Sen är det ju en fantastisk värvning på West Ham, ska säga, så att få in honom i framför Rai Sochek. Det är ett otroligt bra mittfält de bygger ihop. Sen känner man väl lite så här, borde inte Newcastle pushat lite hårdare för att då få ihop sitt brasse mittfält med han Paqueta.
Kanske inte, han kanske inte ville gå dit.
Bruno Guimaraes och Joel Linton. Det, ja. Ja. Ja, nu är det för, du får ju spela Europaspel med West Ham.
Ja.
Nu är det ju Conference League eller Conference League, men ändå. Nej, jag tycker det är lite konstigt, för att jag hade kunnat se Paqueta gå in och göra ett jättefint jobb i Arsenal. Jag hade kunnat se honom. Kanske inte behovet som United har riktigt, han är väl lite för offensiv för det, sett till den positionen. Men överlag en spelare som jag tycker skulle kunna ha gått till större klubbar än West Ham. Sett i hur otroligt bra han har varit i Lyon. Men det sa vi ju om Bruno Guimaraes också, och han valde Newcastle. Och det här, allt det här är ju ett tecken på att Premier League är den här superligan som vi har fasat över. Den håller på, det är den här sommaren som verkligen statuerat det.
Ja.
Diego Carlos övergång till Aston Villa.
Ja,
Alexander Isak till Newcastle.
Ja,
Renan Lodge till Nottingham. Kom igen.
Ja, exakt.
Det är ganska sanslöst att se det som har pågått i Premier League den säsongen och vad som har spenderat från, alltså, mitten och under halvan framförallt.
Mm.
Att Chelsea, United och de klubbarna kan liksom sitta i på att attrahera några av de bästa spelarna. Det är inga konstigheter. Men att de börjar göra det på mitten, i mittenskiktet, och verkligen handplockar där de vill från Champions League-spelande lag i Serie A, La Liga, Bundesliga. Det tycker jag är alarmerande för fotbollskartan.
Ja, men utan tvekan.
Mm.
Och det här har vi vetat om länge.
Jo,
att det är så här.
Jo,
det blir.
Så är det.
Ja.
Så är det.
Jag kommer ihåg när jag fick så mycket skit. Det här var ganska många år sedan som jag skrev. När liksom Premier League inte hade ett enda lag med liksom till kvartsfinal i Champions League och så vidare. Det var kanske 6-7 år sedan någonting. Det var inte,
det var tider ändå.
Det var liksom inte mycket, det är inte mycket längre sedan så. Men det kan ju göra sig. Men det ger det här 3-4 år, så kommer det bara vara Premier League där uppe. Därför att, ja, men alla lagbyggarna är där, alla pengarna är där. Vi hade sett, alla tränarna hade redan sett det liksom. Guardiola hade gått dit och Klopp hade gått dit och Mourinho var redan där. Och det var liksom, ja, Conte var då i Chelsea och så vidare. Det är ju pengarna som styr. Det blir ju i slutändan så. Pengarna kommer att avgöra vart de bästa spelarna hamnar.
Så, och ligan har den
så, så har fotbollen sett ut under de senaste decennierna, och ligan har de mesta pengarna. De har varit bäst på att marknadsföra den. De har de högsta TV-rättigheterna, de dyraste TV-rättigheterna. Alltså Super League, även om vi inte har skapat en Super League, så finns det en Super League väldigt nära förestående, och det är Premier League.
Och det finns en anledning till att det är Real Madrid, Barca, Juventus som sitter i den här skapade Superligan.
Ja, precis.
Kvar och väntar.
Och att Premier League-klubbarna var ganska snabba på att hoppa av, för de behövde egentligen inte vara där, utan de var mest oroliga för att...
Det här liksom, är väl kul, tänkte jag.
Nej, men det handlar ju om amerikanska ägare som vill ha mer att säga till om. Det är ju deras maktkamp mot FA.
Som 10 år så har vi väl ett draftsystem där Premier League-klubbarna får välja i turordning från de andra ligorna när de har lyckats.
Fan.
Om du var sorgligt.
Så jävla tråkigt. Usch.
Nottinghams första pick liksom.
Ja, precis. På tal om amerikanska ägare och så vidare, Jürgen Klopp, han erkände på presskonferensen: ni hade rätt, jag hade fel, vi behöver en mittfältare.
Sen vann de mot Bournemouth med 9-0.
Sen vann de mot Bournemouth med 9-0. Och så kan det ju gå. Bournemouth har inte i Premier League att göra, men det kan vi ta imorgon. Han erkände i alla fall inför den matchen att ja, vi tittar på mittfältare, jag hade fel, vi är för tunna där, och det är klart att skador och så vidare har bidragit till den analysen, men de håller på att titta efter mittfältare. Det finns inget konkret vad som har sagts, det har kommit en massa rykten såklart. Först pratades det om att man skulle ge sig in efter De Jong då, som istället för Manchester United, men han vill ju vara kvar i Barca. Det är inte så att han har sagt att nej, jag vill inte gå till Manchester United, jag vill gå till någon annan klubb. Nej, han har sagt hela tiden nej, jag vill spela för Barcelona.
Han vill ju försöka spela Champions League.
Ja, han vill också spela Champions League, men han vill framförallt spela för Barcelona.
Ja.
Det har ju varit hans ståndpunkt hela tiden. Och det kommer vara det nu också. Sen jobbar ju inte Liverpool som de andra då, att det är så här, men då ska du in med något annat, någon annan världsstjärna här som ska panikvärvas. Utan då tittar man på Sander Berge i Sheffield United.
Han är ju bra då.
Det är ju en bra Berge. Spelare. Det är tydligen en spelare som Klopp ratar väldigt högt och som man ser egenskaper i som man då ska vara intresserad av. Det är ju heller inte så stora pengar det rör sig om då.
Ja, det är ju för sig värvar från Championship. Alltså, vi har ju sett vad bra insatser i Sheffield United kan ge för prislapp med Morgan Gibbs-White.
Ja, i och för sig. Men jag tror också det som Liverpool framförallt i vanlig ordning är bekymrade över, eller det som de är väldigt måna över, är ju sin lönestruktur. Och det är klart att en Sander Berge kommer inte komma in och kräva 200 000 pund i veckan. Utan han kommer från en helt annan lön i Sheffield United och får såklart mycket högre lön i Liverpool, men han kommer vara långt ifrån vad till exempel Mohamed Salah nu då fick.
Kommer han sitta och tjura på bänken eller? Nej, det kommer han inte göra. Han kommer vara jätteglad med möjligheten att komma in, och det blir en tydlig rollspelare som kommer in med sin längd, fysik och kvalitet. Jag tycker inte det här är en dum lösning.
Nej, om det nu blir så. Det här är ju bara ett av namnen som har...
Adrien Rabiot tycker vi ska slänga in i den mixen.
Nej, fy fan. Ja,
du, räknar inte bort den.
Jag räknar inte
bort den. Räkna inte bort den med tanke på att United kraschade. I och för sig, ja, de ska förhandla lön med Veronica.
Ja,
det är väl där det kraschar då.
Det är där det kraschar. Ja, det som också har nämnts då är ju Konrad Laimer. Från,
det hade varit något.
Från Leipzig.
Alltså, om Bayern München har ju jagat Konrad Laimer hela sommaren och Leipzig har inte velat sälja Laimer, har velat gå. Sen har Bayern sagt, okej, okay, ni vill ha de här pengarna, vi vill inte lägga 5 miljoner euro mer eller vad det nu var och skilde. Och säger, okej, vi tar den gratis nästa sommar. Och ni vet att vi kommer göra det. Så att då, så kan man också göra.
Ja. Nej, men Konrad Laimer är ett annat namn som har nämnts då i de här konversationerna. Lite skadebenägen kan man tycka.
Nej, jag tycker det är en jättebra värld.
Men en spännande spelare också såklart. Han är helt rätt ålder. Det är ju väldigt mycket Liverpool-värvning. Han ska vara typ 24-25 och komma från Red Bull-koncernet. För det kommer ju, jag tror hälften av alla spelare som Liverpool har värvat de senaste 5 åren har någon slags bakgrund inom Red Bull-koncernen där borta i Centraleuropa.
Det roliga är att, alltså, Klopp säger ni hade rätt, jag hade fel. Jag tyckte faktiskt inte att det var så fel. Alltså, jag ser inte samma desperata behov att värva in en mittfältare som många i Liverpool verkar se. Alltså, absolut. Det här är väl ett jättebra möjlighet nu när Thiago är borta några veckor att verkligen låta Harvey Elliott och Curtis Jones spela. Och
Curtis Jones är också skadad. Det är det som är problemet.
Sig,
det är
sig,
mycket skador.
Men Harvey Elliott åtminstone. Kate är ju problemet också, att han går sönder likt en rulltrappa i T-centralen.
Ja, det gör så. Han. Och han verkar också vara lite sådär sugen på någonting annat. Naby Keita hade knorrats en del från hans camp. Mm. Att han inte har fått någon förlängning på kontraktet.
Men de släpper honom gratis eller?
Nästa sommar, jag tror det. För hans kontrakt går ut och den verkar inte sugna på att förlänga det där. Han är för skadebenägen och det har inte riktigt funkat för honom helt enkelt. Då har det pratats om att han då vill återvända till Leipzig och att det här skulle då kunna vara ett argument just i Konrad Laimer förhandlingen, att men vi skriver ett förkontrakt med för Naby Keita kommer tillbaka. Ja, jag vet inte. Men de har ju hållit på, de kommer ju väldigt bra överens, just Liverpool och Red Bull. Klubbarna har ju gjort väldigt mycket business senaste säsongerna. Man mötte väl båda klubbarna under försäsongen här. Så att det är uppenbart att det finns goda relationer här emellan som man är intresserad av att upprätthålla.
Men tänker alltså anledningen till att Liverpool inte värvat en mittfältare, det är för att de jobbar, de ska jobba inte kortsiktiga alternativ.
Nej, men de vill ha Bellingham nästa sommar.
Det är ju här jag kommer in på det. Vad hade det krävt för att få Bellingham nu?
Jag tror framförallt ett väldigt högt pris, men också att dåliga relationer med Dortmund framöver. Man hade kanske krävt att Bellingham skulle bråka sig bort, eller en agent som börjar bete sig, du vet, mot Dortmunds styrelse. Plus att man kanske betalar en halv miljard mer än vad man har själv värderat honom till. Och så brukar inte Liverpool jobba heller, utan de sätter sin egen värdering och sen så kan vi lösa det, precis som vi såg med Manchester City och Kukureya. Men sa att nej, det här är vår värdering utav Kukureya. Nej, Brighton sa nej, vi vill ha mer än så. Okej, då kliver vi iväg från den affären.
Absolut, men i det här fallet, nu pratar vi med en spelare som är alltså så här, trötta uttrycket, generational varit... talent liksom.
Ja, men det hade ju, tycker jag, hade varit en, det absolut bästa att göra.
Att bara betala överpris, ja, liksom. Betala ett överpris. Alltså de har ju, sägs ju, både Liverpool och Chelsea ska ha gjort närmare redan det här fönstret och försöka värva honom. Bara att det har inte blivit av på Dortmund och sagt nej. Nu har du, det är så många aktörer som har inblandade, för Real Madrid kommer absolut vara där om ett år. De laddar ju för, det säger de i och för sig alltid, att de laddar för nästa sommar, det ska bli en historisk transfer sommar. Men det finns, när man liksom väljer att släppa Casemiro och börjat få in kapital på det också, du är redo att släppa Marco Asensio nu och då ser Fede Valverde även som högerytter mycket mer än vad han har gjort innan. Det finns, börjar plötsligt finnas en ganska tydlig plats på sikt. För Liverpools del, det är ju han de har gjort plats för. Att då också, för att vi har också sett Liverpool agera när de behöver det, till exempel Luis Diaz fallet förut. De hade nog inte tänkt att betala så mycket för Luis Diaz egentligen. Men nej, de insåg att vi vill verkligen ha honom, Tottenham är där, nu måste vi köra. I ett sånt här läge, det absolut rimligaste, som du sa, du hade tyckt det var klockrent om de gjorde så, men betala det som krävs för att få nu. Om det så är 1,5 miljarder istället för 1 miljard. Liverpool har ekonomin för att göra det.
Absolut, hade, man har inte spenderat mycket pengar den här sommaren.
Absolut, man, det skulle prata om hutlösa transfersummor, det skulle vara mycket och så vidare, och Jürgen Klopp skulle få stå till svars för att han har sagt att det är helt orimligt att betala de pengarna för en fotbollsspelare. Absolut, men det är det solklara alternativet på något sätt som ligger där. Sen hur mycket skulle krävas, du får väl ge bort den här Abicata gratis också i samband med det, rakt av då till Dortmund, dem det också pratas lite om. Jag vill inte stänga den dörren helt än. Att vi kan se någon sån plötslig offensiv, eller att man åtminstone försöker gå den vägen.
Vi får se. Någonstans så känns det som att en mittfältare kommer komma in. Det är inte likt Liverpool att börja liksom ge de här signalerna. Sen har vi fått en annan liten signal också, att Liverpools Twitterkonto har tagit bort sin pinnade tweet.
Jag tror inte de presenterar Jude Bellingham. Det var inte där kanske, men...
Nej. Men det är inte lång tid kvar. Det är 3 dagar kvar att göra någonting på. Och jag tror att Laimer skulle det kunna bli. Sander Berge mest trolig.
Sander Berge känns otroligt kompatibel.
Det är också det att Klopp gillar ju långa spelare. Det har jag sagt. Man kan träna sig till mycket, men man kan inte bli längre.
Sicko Fofana.
Ja, men vi behöver inte fler mittbackar.
Kanske för gammal, ja. Sicko Fofana är ju mittfältaren i Lans.
Jaha, den Fofana.
Han som var fantastisk i ligan, och jag inte förstår varför han sitter kvar i Lans fortfarande.
Ja, det är möjligt. Jag har för dålig koll på honom. Men så här... Sander Berge, 24 år gammal, kliver in med inte så hög lön, kostar, vad det snackas om, 35 miljoner pund ungefär. Så att det är en rejäl övergångssumma för en championship-spelare. Men det är ändå inte pengar som det finns liksom i växelkassan på något sätt hos Liverpool. De behöver inte ändra om sin finansiella kalkyl för vinter- och sommarfönster framöver för att göra den. Samtidigt får man in liksom en rutinerad spelare som är bra också, och som du säger, inte kommer ha några problem med att sitta på bänken när de övriga mittfältarna, när Thiago är hel och så vidare. Så att det känns som en rimlig värvning på det sättet, och det känns väldigt mycket Liverpool på något sätt bara.
Varning för att hijacka en segway här, men alltså Aster Wrank som är på väg bort från Wolfsburg hade inte väl varit helt konstigt.
Kanske inte.
Nu verkar han vara på väg till Milan dock, så att alltså jag tror inte han riktigt håller nivån än, men på sikt, med tanke på att det är en väldigt lovande spelare. Han skulle inte kosta överhuvudtaget någonting. Han skulle absolut acceptera en bänkroll i Liverpool för att ha den utvecklingsmiljön. Han kanske inte blir en startspelare i laget på sikt, men det är en spelare som dagsläget bygger ut numerärer, men som också kan växa senare och kanske säljas vidare för stort belopp och så vidare.
Sen tror jag inte att det är den profilen att titta på här nu, för att de har, de har 19-åringar på mittfältet, två stycken redan, och man planerar att värva en 19-åring eller en 20-åring nästa år då, nästa sommar.
Kan man få för många 19-åringar? Ja, det kanske man kan.
Så att jag tror inte att, det är en jättespännande spelare, absolut. Mm. Sen älskar man ju alla namn som har CKX i följd.
Det är rörigt.
Ja, det är fantastiskt. Men fel profil just nu. Utan nu vill de ha in precis den här 24-åringen som de gillar att värva. Som ska precis ta det där steget upp på nästa hylla. Och ge den spelaren förutsättningarna liksom att verkligen göra det i Liverpool. Det är det som de har varit så väldigt bra på. Det är bara att titta på stort sett alla, förutom de här så talangvärvningarna som har gjort typ Carvalho och så vidare, så har det rört sig om spelare mellan typ 23 och 25.
Juri Tielemans kanske?
Juri Tielemans har man ju varit intresserad av länge. Det pratats om Juri Tielemans, inte alls fel. Samtidigt, nej. Leicester behöver köpa spelare, inte sälja fler spelare. Så att
ja, de han måste ju dock sälja för att köpa, men nu är ju för fan att pengarna kommer in nu, så ja, att
han skulle ju bygga om hela truppen den här sommaren, Brennan Rodgers. Det var det han stod, sa i höstas ju efter att vi måste ta ordentliga omtag med den här truppen, sa han i mars någon gång.
Jag tror de måste ta omtag med tränarposten. Jag tror det är det som snarare Leicester behöver.
Ja, Rodgers känns som att han har gjort sitt i Leicester nu. Det är en duktig tränare, men det känns som att där har krutet har tagit slut där.
Alltså. Så står han redo att konkurrera med Pochettino om Aston Villa jobbet när det blir vakant någon gång i oktober, november? Ja,
det är precis. Jag tror du är
väldigt bra ute på den fortfarande, kan man säga. Inledningen på säsongen har ju indikerat i alla fall.
Ja.
Men vi ska säga något om alltså Vranks och Milan där, för det verkar ju bli honom där också. De värvar spännande nu från Bundesliga. Malik Thiaw har ju kommit in, Schalke mittbacken är ju där på plats för att genomföra läkarundersökning. Och sen Vranks i mittfältet. Det är inte första valet. De vill göra Renato Sanchez länge. Precis. Men jag tror att alltså bara så bygga ut numerären, följa det spåret som gett dem fram, det vill säga värva ungt, värva billigt ungt, men som verkligen kan växa. Theo kan bli en jättefin spelare på sikt. Han är ingen som startar nu, men de vill ha ett till mittbacksalternativ, och är för dem ett mycket mer spännande sådant än de här petade storlagsspelarna på lån som det oftast pratas om när det kommer till när Milan eller Inter ska värva mittbackar. Här får de någonting mycket intressantare. Det är inte Acerbi till Inter som också är på väg. Den känns ju betydligt mycket tröttare. Vranks till mittfältet. Jag tycker Milan, de har inte fått alla saker de vill ha, men framförallt så har de fått behålla Rafael Leao, de behåller Sandro Tonali, de behåller Theo Hernandez, och bara det är ett framgångsrecept. För nej, jag tror inte det är aktuellt att sälja Rafael Leao. Det jag ser det inte ända.
Nej, det kan de inte nu.
Nej, då ska det till, det ska ju till Neymar-pengar. Alltså det ska ju till dubbla miljarder. Alltså, men jag vet inte om de får 1,5 pam. Ja. Eller över en, då vet jag inte om de kan säga nej. Men de säljer en titelchans. Det är ju det de gör.
Så är det ju. En rolig detalj med just Aster Vranks är att han är ju belgare. Han kommer från den otroligt roligt nämnda lilla förstaden till Bryssel som heter Erbskvärps. Det är inte ofta man springer på Erbskvärps, men när man springer på Erbskvärps så måste man nämna det.
Absolut. Mattias Svanbergs flytt till Wolfsburg är väl anledningen till att han flyttas på lite också nu.
Så är det väl kanske.
Till och med. En av anledningarna.
En av anledningarna i alla fall. Ska vi se, vad har vi mer på körschemat idag? Edinson Cavani står det här bara, helt okommenterat. Det står bara Edinson Cavani.
Det här gör mig glad. Han ska ju till Valencia.
Ja,
och det kommer ju till Here We Go nu också. Det var ju pratat om att han hade valt Valencia för andra klubbar. Sen kom ju Real Sociedad in i bilden, för att de behöver plötsligt ersätta Alexander Isak. Nu verkar det bli att Sörlott gör comeback i Real Sociedad istället. De var ju väldigt nöjda med Sörlott ändå, så att han verkar dyka upp istället som ersättare då för Isak. Men det var prat om Cavani, men Cavani ville till Valencia. Jag vet inte hur han blev lurad till det, men som sagt, under Rino Gattuso där, de spelar en lite roligare fotboll nu. Det kanske finns någon ljusglimt ändå i Valencia. Och se Cavani i La Liga dessutom. Det här ska bli väldigt spännande att följa.
Ja, definitivt. Alltså man gillar ju Cavani. Det går ju inte att inte gilla.
Varför är det inte Chelsea där?
Jag känner väl lite trött ändå kanske.
Ja, men Chelsea. om det är liksom panikläge.
Ja, alltså jag vet inte.
Varför inte Manchester United där, höll jag på att säga också. Det kan man också fråga sig.
Ja, verkligen. Vi har fått lite frågor, vi ska slänga in dem. Pelle Kamali skriver: är inte så insatt i financial fair play, men med tanke på att vissa lag är uppe i snart 20 nyförvärv Nottingham med feta övergångssummor, är FFP helt borta eller klarar de nya reglerna trots alla nyförvärv? Det handlar om är att de begränsar sina egna möjligheter till att värva någonting i de kommande åren. Man får ju då dela upp alla de här övergångssummorna under då kontraktslängden på spelarna. Dels så kan du ha avbetalningsplaner, men du kan också bokföra de här övergångarna på sätt som gör att du delar upp det under flera år. Och financial fair play är ju också något som räknas över flera år. Och det är inte så att Nottingham under de senaste 3 åren har gjort några miljardinvesteringar direkt.
Ja, det är inte förvånat om de har glömt att det finns.
Oj, det känns ju så när man följer dem, som att de har glömt att det finns.
Jaha, måste man hålla sig till det? Aj då.
Men det är klart att, det är klart att de målar ju in sig i ett hörn om det här blir spelare som då inte lyckas, eller om de åker ut det första som händer. Det är ju inte helt osannolikt att de ryker efter en säsong, och då står de där med Premier League-kontrakt och inte de tv-intäkterna.
Och då får de inte de pengarna för Morgan Gibbs-White som, alltså, jag tycker fortfarande helt sanslöst.
Ja, den är sinnesfull.
Alltså Wolverhampton tänkte inte sälja honom, men de måste ju sätt där bara, ja, vi kan inte göra något. Det är bara, vad ska vi göra? Måste tacka ja till det här. Nej, det är helt makalöst. Men är inte också FFP främst också påverkar Europaspelet? Någonting har man inget Europaspel att göra med.
Där har man inget Europaspel. Just nu, nej men det är klart att FFP kan straffa dem på andra sätt genom,
jo,
genom
så FFA. Är det ju, men det är liksom definitivt. Det är ju när du ska ut i Europa och sånt, du kan bli utslängd och sånt där om du inte har rätt för dig, och dit kommer inte Nottingham på ett tag i alla fall.
Ja, hur som helst, här och nu tror jag inte det är någon fara för dem, för FFP, med tanke på att de kan slå ut över flera säsonger. Men det är klart, de måste hänga kvar i ligan.
Vi måste komma ihåg att de fick också väldigt bra inkomst från att gå upp i Premier League. Det har ju med det att göra, och det är ju de hutlösa pengarna man får.
Ja, ja.
Finns en anledning till att playoff-matchen kallas miljardmatchen, och ja. Det är ju för att det är så mycket pengar att stå på spel där.
Visst.
Och det ger ju dem möjlighet att göra det de håller på med just nu. Men sen hade väl ingen trott att de skulle spåra ur på det här viset och värva heltrupp med bänk och ändå inte ha en eller annan ny spelare i helgens trebackslinje.
Nej.
Jag tycker det är helt otroligt.
Jonathan Alfons skriver: Gattuso säger ju att Spurs ska fixa en ersättare till Gil innan de lånar ut. Vem blir bäst? Det ryktas ju om både Zaha och Dan James.
Och Dan James, ryktet pigga upp.
Ja, ja, men verkligen. Ja, de kan inte värva in Dan James.
Jo, varför inte? Du vet, jag gillar
han. Han är
Dan
egentligen tillbaks på en nivå där han liksom hör hemma.
Och blir outshined av både Harrison och Rodrigo och allihopa,
ja, men,
där just nu.
Och det är ju fine liksom, men han är ändå liksom på Leeds-nivå. Han är inte på Spurs-nivå.
Nej, men som backup-komplement tänker man då. Men varför skulle Dan James göra den flytten?
Han
för?
Är ju typ backup-komplement i Leeds. Så att
borde inte typ... Nej, jag vet inte. Ja, det är om de ska en backup. Vad ska de ersätta Brian Gill med då? Jag ser ju anledningen till att vilja skicka Gill på lån igen för att få speltid. Han kommer ju inte få mycket av det i Tottenham. Och jag tror inte Premier League är rätt liga för honom. Det är känslan jag får i alla fall. För Valencia hade det varit en jättebra värvning såklart att göra. De behöver fortfarande ersätta. Få in lite spelare ändå. Och det kommer de säkert få under slutspurten av fönstret här. Cavani till exempel. Men jag tror att Gil kommer nog hitta iväg på det där lånet i slutändan ändå. Det kommer nog lösa sig oavsett om Tottenham hittar sin ersättare eller inte. För de kommer inse att om han stannar kvar i Spurs så kommer hans värde bara att sjunka. Och du har med större möjlighet att se honom göra en succéssäsong i Valencia och öka sitt värde och kanske faktiskt bli aktuell att gå igen. Det är fortfarande ung spelare som ska utvecklas. Om de inte löser Dan James då som backup istället, hade ju piggat upp ändå tycker jag.
Martin Salin skriver, hur kommer det sig att Premier League-klubbar är så extremt fokuserade på att spelare ska ha erfarenhet från ligan? Är det likadant i resten av Europa? Det driver ju priserna rätt bra när det känns som att det finns andra likvärdiga lösningar till halva priset. Ja, det här är ju ett mysterium. Mellanåt, det finns ju såklart den här aspekten av homegrown
player. Det är en jätteviktig aspekt.
Och det är en viktig aspekt. Och den har blivit viktigare, för de har ju då minskat antalet icke-homegrown spelare som du får ha i truppen.
Så är
så att, och det. Men det är ju inte bara... Det är såklart engelska spelare, men det är ju spelare som då på ett eller annat sätt har fostrats i England. Eller spenderat tid mellan vissa åldrar i England. Och då kan man ju prata om att det liksom är då erfarenhet från Premier League. Men det är också framförallt för att de faller in under homegrown-kategorin som gör att man blir dyrare.
Men sen frågan
finns det ju också den här lite mer då luddiga känslan av att man behöver kunna ligan och så vidare. Men det är klart att det är erfarenhet av vissa saker är ju fördel. Sen så tror jag också att de övervärderar det i många fall i just det landet.
Men det är ju sen gammalt.
Det är ju sen gammalt. Och det gör man ju i England för att man har den kulturen och man tror att man är lite mer speciell än vad man faktiskt är. Ja. Så att den aspekten finns ju definitivt.
Man tror att det är så otroligt mycket högre tempo än vad det faktiskt är. Liksom.
Ja, att det skiljer sig på att fotbollen i England skulle skilja sig. En gång i tiden gjorde den ju det. Då var det ganska stor skillnad mellan de olika ligorna. Men nu är det ju inte så. Du har ju extremt tekniska spelare i Premier League också. Du har också extremt taktiska spelare i Spanien. Och du har extremt tempostarka spelare i Italien. Jag menar, det är inte så som det var en gång i tiden. Jag menar, de engelska lagen, det är mycket fysik. Och det är bara högt tempo och det är ingen teknik.
Jag skulle vara mer rädd för att gå ut på planen i en Ligue 1-match än Premier League-match.
Ja, alltså Frankrike är ju
till exempel då. Men där pratas det väl inte så mycket om att du måste kunna Ligue 1 för att gå in och leverera där. Måste bara nämna Nuno Tavares gjorde mål igen.
Ja,
helt sanslöst.
Framspelad av Guendouzi.
Det är helt sanslöst alltså. Ja, det vill jag bara säga det.
Ja. Men framför allt tror jag att det pratas ganska lite mer, alltså visst det finns ju någonting med erfarenhet av ligan, men det som gör att engelska spelare eller spelare från Premier League blir så väldigt dyra, det är ju för att de då faller in under homegrown-reglerna. Rickard Rönnklint skriver, vinner Mopé skytteligan nu när han har lämnat Brighton?
Absolut. Ja, nu, just det, jag sa ju att Anthony Gordon var den enda ljusglimten i Everton. Det stämmer ju givetvis inte nu när de har värvat Neil Mopay. Så att det skulle bli otroligt kul att se honom där. De behövde ju en forward, så det är väl en jätterimlig värvning av dem i det här läget. Sen får vi väl se vad han levererar.
Sen är han ju, alltså han kommer inte få lika många målchanser i Everton som han fick i Brighton. Så är det.
Jag är mest ledsen att han inte gick till fullen, för han hade velat se Mopay och Mitrovic som anfallspar. Det hade varit väldigt roligt.
Ja. Hörde ni, vet ni vad, det var allt vi hann den här måndagen som det blev för Sillypodden den här veckan. Imorgon blir det Sportbladets Premier League-podd igen, missa inte det. Då ska vi gå igenom alla helgens matcher. Vi kommer säkert följa upp lite på ett eller annat rykte som vi pratar om här idag, för att nu är det inte så långt kvar. Och sen på torsdag så är det deadline day. Från klockan 18, hur var det?
Ja, det blir det väl. Allting är inte spikat i sten än. Som sig bör.
Jag vet att du ska ut på något väldigt roligt imorgon.
Vi får se vad som, det behöver vi inte prata mer om än. Men däremot så tycker jag vi ska ta ett livebeslut här.
Ja.
För att vanligtvis så kör vi ju Sillypodden live på torsdagar. Ska vi göra det på onsdag istället?
Bra fråga. Ska vi fatta det beslutet här och nu? Vi kan ju...
Eller vi kan fatta det beslutet sen efter vi har slagit in de mickarna annars.
Jag måste kolla på mitt schema.
Ja, jag kom på det. Det är bara jag som har mitt schema i huvudet och tänker, ja men där går det säkert. Ja,
mitt schema är rätt rörigt nu när jag har varit borta en vecka också. Vi får se hur det blir. Vi återkommer det. Men det jag vet i alla fall att det blir Premier League-podd imorgon.
Ja, så mycket vet vi.
Men hörde ni, alla som har lyssnat, tusen tack för det. Och sen så hör vi vidare i veckan och så deadline day på torsdag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det blir kul.